Ni lyssnar på Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag här i studion med en person som jag intervjuat förut på radion. Välkommen Jannike Rockstrå.
Tack.
Uttalar jag ditt namn rätt den här gången?
Ja, du uttalar jag rätt.
Förra gången jag intervjuade dig, då pratade vi väldigt mycket om politik och skola. För du kan bara tala om vad det programmet handlade om.
Det var inför valet, om jag minns rätt, va? Min roll som gruppledare i barn- och utbildningsnämnden. Då.
Ja.
Som socialdemokratisk gruppledare i barn- och utbildningsnämnden.
Ja. Men nu ska vi inte prata politik på det viset. Inte i din egenskap av liksom, aktiv i kommunen. Utan nu tänkte jag intervjua dig som privatperson faktiskt. Mm.
Ja.
Därför att du har... Alltså vi, det här med Facebook, men du ska inte hålla på, liksom nämna Facebook, men det är så man får reda på vad folk sysslar med här i livet.
Ja, man behöver inte ringa varandra längre.
Nej. Man behöver inte träffas och inte prata, utan man ser att folk gör massa saker. Mm. Och för några veckor sedan så hände någonting som gjorde att du började agera. Kan du berätta vad det var som hände?
Ja, jag tror det var många som började agera i flyktingfrågan. Den... dagen, den här bilden på treåriga Aylan hette han va, vars kropp spolades i land. Och spreds som en löpeld genom sociala medier men andra medier också såklart. Om de farliga färderna över Medelhavet. Och jag minns att jag grät i princip hela den kvällen. Och kände sån otrolig... maktlöshet, men också tacksamhet såklart, för där satt jag i min soffa och tittade på Idol eller vad det var och barnen sov och tacksamhet, men en frustration och maktlöshet över att det ser ut som det gör i världen just nu. Det är den största flyktingkatastrofen vi står inför sedan andra världskriget, och många har ju också liknat olika bilder, bland annat på Island med den här lilla flickan från andra världskriget som ja, att det var liksom bilder som fick folket att vakna. Att det här är liksom på riktigt och det händer.
Mm.
Och började googla runt och titta. Vad händer runt om? Finns det någonting som jag kan hjälpa till med? Eller stödja eller göra? För jag kan inte bara sitta här i min soffa och låtsas som att livet fortgår. För det gör inte det. Nej. För mig gör det, men inte runt om.
Du har egna barn också. Ja. Hur gamla är dina egna barn?
3, 5 och 11.
Och din son som är han är också 3. Han är jämnårig med den pojken som dog. Ja.
Mm.
Spelar det också in att du själv har barn eller?
Ja,
att du blir så ledsen.
Absolut, eller jag blir väldigt rörd. Ja, jag blir väldigt berörd nu när jag pratar om det också, för det var som att jag såg mina egna barn ligga på stranden. Och den maktlöshet och hjälplöshet som man känner, och den här pappan till det här barnet gick ju också ut och berättade om hur familjen reste över havet med hopp om en ny framtid och inte nådde fram. Och hans dröm nu var att åka tillbaka till sitt hemland och begravas med sin familj. Han ville inte ens fortsätta leva. Och det är såklart att det spelade in att jag själv hade barn. Men jag tror också att det blev... Barn har ju en fantastisk förmåga att beröra även i livet så att säga. Och jag tror att det blev väldigt starkt för väldigt många. Att vilja göra någonting, och det är svårt att veta vad man ska göra och vad man kan göra. Vi har fantastiska hjälporganisationer i Sverige och runt om i världen som gör jättemycket.
Hade du inte sett bilder på döda barn innan? För vi har under 5 års tid sett kriget i Syrien.
Jo, det har jag gjort.
Förklara, varför var den här bilden... Varför berörde den dig så mycket jämfört med alla andra barn?
Jag tror att det har du gjort länge. Jag har länge mått dåligt över när jag har läst om IS. När jag har läst om barn som lever i de här flyktinglägen i Syrien. Och känt att man vill göra någonting och donerat pengar. Och det som hände tror jag med den här bilden var att nu är det människor, alltså tidigare har det varit flyktingläger i Syrien och det är svårt att ta sig in i Syrien och hjälpa till om du inte jobbar för FN eller så, och därför har jag donerat pengar dit för att bidra dem med det. Det här är människor på något sätt, ja men de är flykt och det har alltid varit så. Och jag har nog svårt att sätta fingret mer på än att det liksom var det droppen som fick bägaren att rinna över på något sätt.
Det kom närmare.
Ja, men jag tror det. Och innan har jag hjälpt till på det sätt jag har kunnat och mäktat med, liksom kanske ekonomiskt.
Mm. Vad hände då? Vad gjorde du då?
Och då har jag bidragit
till... Ja, men alltså, jag tänkte nu, vad hände? Ja. Vad gjorde du när du satt
Jag satt min datorn i knät och grät. Och ja, men på Facebook och sökte upp. Och då dök det upp en organisation som hette, eller heter, Vi gör vad vi kan. Och det, de hade på sin hemsida och Facebook-sida annonserat ut att de skulle ta emot kläder och skor i samband med maraton bland annat. Och då tänkte jag, ja, men vad bra, det känns överkomligt. Jag har väldigt mycket barnkläder, det kan jag göra. Och då tänkte jag att jag startade ett lokalt initiativ. För att det är alltid svårt, det är lite långt att åka till stan, det blir ett hinder för många. Men då tänkte jag, om jag öppnar upp mitt garage, så fick jag kontakt med en annan volontär som då några dagar senare skulle komma med sin stora Volvo och hämta det. Som jag tänkte att folk i Tyresö kanske ville skänka. Så då startade jag en egen grupp, Vi gör vad vi kan i Tyresö, insamling då. Och sa att mitt garage är öppet, det här behöver samlas in.
Hur fick du veta på liksom hur, vad man behövde?
Alltså det jag gjorde var att titta runt på andra hjälporganisationer. Jag googlade fram artiklar från hjälporganisationer på plats som jag såg nämndes ofta.
Mm.
Så att det var ett detektivarbete liksom att hitta de här olika organisationerna. Och det fanns ganska många bloggar också för hjälparbetare på plats. Och det fanns listor från hjälporganisationerna, bland annat nere i Grekland, att det här efterfrågar vi. Så att jag helt enkelt tog goda exempel. Och tänkte att då kör jag på det. Och jag håller mig uppdaterad. Är det något annat, då får vi styra om dit. Och det var ju inte tänkt i så stor skala. Utan det här var ju för att jag inte hade möjlighet att åka in till den här aktuella dagen som var. Och fick hjälp att hämta sakerna. Då tänkte jag, men vad bra. Då bidrar jag.
Då kan du lika gärna köra lite fler saker.
Ja, men precis.
Än bara dina grejer. Ja.
Så att så var det. Och det tog... Ja, det här var på onsdagen. På fredagen. Så var det fullproppat i mitt garage.
Med vad då?
Med kläder, skor, sovsäckar, liggunderlag, tält, bärselar, allt. Det gick inte att komma in i garaget. Det var liksom upp till midjehöjd i hela liksom...
Vilka var det som kom alltså?
Dels människor jag kanske känner, men det här spreds ju... Varje inlägg på Facebook-sidan jag skapade hade 3-4 tusen... Liksom att som individer som har sett. Så att jag tror det fick oerhört stort genomslagskraft. Och jag tror att det var lättare att svänga förbi hos mig. Och lägga saker i garage än att åka in till stan. Kanske. Mm. Det kändes som att det här kan jag liksom...
Nu gör jag själv också någonting konkret.
Ja, men jag
konkret.
Tror att många kände så.
Ja.
Och jag blev överväldigad av att det var så många som ville hjälpa till. Och jag grät så många gånger. Av människor som var så otroligt fina. Som kom och lämnade saker. Det var en kvinna var det som kom och lämnade. Som också hade känt samma sak som jag. Och var glad att någon hade tagit tag i det som hon sa. Och då, det kunde ha varit vem som helst. Nu var det jag liksom. Men hon var också väldigt tacksam att hon kunde bidra. Och det var många som kände så. Det var en otroligt fin värme som mötte alla människor liksom som man mötte som kom hem.
En känsla av solidaritet. Äkta solidaritet.
Solidaritet i sanna jag. Ja, verkligen. Ja. Det, och jag har skrivit det ofta. Men verkligen, det är tillsammans man gör skillnad. Och så kan det ju ofta vara, tänker jag. Att många tänker, många funderar. Och sen krävs det bara att någon tar täten. Ja. Så hakar många på.
Ja.
Så att det har varit jättehäftigt. Men sedan den här... Större initiativet då, Vi gör vad vi kan. De blev också överväldigade av hur mycket gensvar. De samlade ihop 9 miljoner bara på några dagar. Och liksom också för många saker. Så de gick, för att jag hade kontakt med dem och sa att det kommer en lastbil. Fick vi uppgradera oss till från en Volvo. Det kommer en lastbil då, det aktuella datumet med grejer. Och fick det svar att vi kan inte ta emot mer saker nu. Det är fullt.
Det är fullt, ja.
Jaha. Jag minns att jag var borta på middag. Och kände mig inte så trevlig den kvällen. Så att jag passar också på att be om ursäkt för det. För jag kände att herregud. Här står jag ett garage fullt med grejer. Och kände ett ansvar för att. Se till att det kom till de människor och barn som behöver det.
Mm. Det större nätverket. Vilka var de?
Jag vet faktiskt inte. Ja. Jag har aldrig haft kontakt mer med dem. Men att jag har sagt att det kom en lastbil. Och de sa först tack och sen stopp. Vi gör för mycket. Och det är också
hur hade de tänkt att få dit det till flyktingarna?
Lastbil. Jag läste till Lesbos. I Grekland då, skulle de åka ner. Och jag läste nu att nu har de, vad sa de? 535 kartonger med kläder och 15 lastbilar och kan inte åka ner med allt nu. Jag kan komma till det senare. Men de sa i alla fall stopp till den här lastbilen. Och jag kände, vad gör jag nu? Här står jag med garage fullt med grejer.
Jag har lovat en massa människor att de här ska till
flyktingarna. Verkligen så. Ja. Och bara, jag måste läsa det här. Så natten då, fredag, lördag, det enda jag gjorde var att googla på hjälporganisationer runt om i världen. Vad kan man göra? Vilka tar emot? Röda Korset tar inte, ofta inte emot kläder, utan liksom vill ha pengar för bistånd på plats.
Och köpa kläder på plats.
Ja, ja precis. Mm. Jaha, vad gör vi nu? Men lyckades dels få tag i en hjälporganisation som heter Human Bridge. Jag mejlade dem lördag natt där och han ringde upp mig lördag morgon. Fantastisk organisation och man som jag pratade med. Som lovade att hjälpa mig med det jag inte lyckades läsa själv. En väletablerad organisation som samarbetar med FN. Jag tror förra året skickade de iväg 11 container med kläder ner till Irak. De har skickat container in till Syrien. De har liksom etablerade kontaktnät och hjälporganisationer på plats som kan ta emot. För det kändes viktigt.
Kostar inte mycket att skicka saker?
Det kostar enormt mycket. Ja. Det kostar mycket med frakt. Det kostar tid. Om man ska ha container kanske på båt tar det ännu längre tid. Mm. Och jag kände att när jag gick in i det här så var inte min... Jag skulle inte ge mig in i det här utan att ha en slutplan. Att det jag samlar in ska på det här sättet ta sig till liksom punkt B.
Ja.
Och det var, visste jag ju inte innan. Utan det här skulle ju bara inte stan. Och helt plötsligt skulle det kanske till Grekland. Så att jag googlade på så mycket fraktsätt och hjälporganisationer.
Vad kostar, för det är ju samma sak när man ska skicka en present till någon.
Ja.
Så köper man någonting för 50 kronor. Så ska man skicka den till Göteborg.
Ja.
Då kostar det 100 kronor att skicka den.
Ja.
Så att ibland är ju frakt dyrare än själva saken.
Ja.
Vad kostar det att få iväg en lastbil?
Alltså en liten lastbil utan bensinkostnader och chaufför. 12-15.
Alltså 12 000, ja, 12 eller 15 000.
Ja, ja, och så kan man kanske, jag tror att det till och med var lite rabatt på det liksom. Ja. Men då ska du också ha tid och du ska ha chaufför. Och det är inte det att jag har tid, för det har jag. Men jag kan inte, jag vill att någon som kan.
Fick du in pengar också?
Det landade ju det till slut. För att när jag höll på då till slut, och så fick jag också en kompis som bor här i Tyresö, Kristin heter hon. Började fråga hur går det, och då sa jag det till henne att det här har hänt, men jag vill inte säga någonting än på Facebook-sidan förrän jag har en plan. Ja. När jag har en plan då presenterar jag den, men innan dess så är det business as usual, fast vi säger stopp, vi kan inte ta emot mer saker. Och då många andra som också blev besvikna som hade tänkt komma, jag sa det, spar det, för det kommer behövas, men just nu är det liksom, garaget är låst, det kommer inte in längre nu. Så hon hjälpte mig och vi jobbade på lite olika fronter liksom, med hjälporganisationer och kartlägga. Och det som hände till slut var att hon fick Apollo gå med på att skicka ner 600 kilo för 600 spänn.
Jaha.
Ner till grekiska ön Kos.
Jaha.
Där vi hade kontakt, eller har kontakt med en hjälporganisation som heter Kos Solidarity. Ja, men som känner till området, som kan och vet. Så, för det kan inte vi. Vi har haft ett gott hjärta och samlat in. Men
om man samlar in, för det här var ju samma sak när tsunamin var.
Mm.
Då kom ju också människor med och ville liksom skicka till alla människor som hade tappat sina hem och skicka allt. Mm. Men det stora jobbet var ju att sortera och tala om vad det är och vilken storlek på skorna. Alltså det jobbet där, vill de ha på plats osorterade?
Nej, det vill de inte ha. Och det var ju nästa steg, för då blev ju liksom klart att okej, vi har 600 kilo till Kos.
Mm.
Och jag insåg att det är mer än 600 kilo i mitt garage.
Mm.
Så då insåg jag ju också att det här måste packas och rensas. Och då tog jag kontakt med Human Bridge igen och sa att det här är läget. Det här kan vi skicka ner. Och då gav han tipset just att välj det bästa, eller liksom det ni tycker det här kan göra mest nytta på plats. Typ sovsäckar, liggunderlag, sådana här saker. Då. Och resten tar vi hand om. Och det kan ni sortera på det här och det här sättet. Så tittade jag in i garaget och såg det här berget av påsar. Så. Och insåg att det här kommer ta tid.
Ja.
Vi kommer kräva flyttkartonger. Och mankraft, händer som packar och sorterar. Och igen, jag älskar sociala medier. Då la jag ut i gruppen att den här dagen, min enda lediga dag då på 2 veckor var det, då måste vi packa. Vilka kan hjälpa till? Så jag åkte hem vid 5, jag köpte lite vatten och svägerskan bakade lite bullar. Och liksom har gjort i ordning packinstruktioner som jag tänker att det här sorterar vi ut. Vi behåller varmaste kläderna hemma, vinterstövlar vill vi inte ha. Trasigt, gammalt, det som inte luktar fräscht, vi har inte tid att liksom tvätta. tyger, lakan, allt sånt behåller vi hemma. Vi rensade också ut jeans därför att det är väldigt tungt.
Mm.
Och inte så skönt att gå i om du ska gå som de här har gjort genom hela Europa. Så jag skrev liksom listor, jag kallade det för vi rensade ut jackor, jeans och junk. Och junk var då det här tygerna och trasiga liksom. Och sortera upp. Sedan kom det människor och jag tror vi kan ha varit upp mot 25 totalt hela kvällen.
Som du kände eller?
Nej, men både och. Ja. Några jag kände, några jag inte känt, några som såg på Facebook, någon som kände någon. Och igen.
Och alla ville hjälpa till.
Alla ville hjälpa till. Och det kom en mammagrupp på förmiddagen och började sortera upp bara liksom skor här, barnkläder på ett annat ställe.
Ja, precis.
Och sen höll vi på från klockan 6 till midnatt den kvällen. Jag tror att jag gick och la mig vid 2-tiden. Och sorterade och packade och märkte skor med storlek på. Och vinterkläder, ja, herrkläder, damkläder, exakt, barnkläder, bebiskläder i set, i påsar. Såhär baby girl storlek, aha, 62 med strumpa, aha, byxa, tröja i liksom kit. Okay. Så här.
Vad bra, för det var precis det jag tänkte. Ja. Det går ju bara att skicka ner grejer. Ja.
Så vi sorterade upp. Och det vi också gjorde, ska jag säga, det var att vi, det var faktiskt en som tipsade om i gruppen. Jag vet, nu har jag glömt namnet, jag ber om ursäkt för det, men som sa att ställ upp kundvagnar runt om. Så Kristin då ringde och fick med sig centrumledningen på att vi hade kundvagnar som stod runt om i Tyresa. Där vi liksom skrev att det här behövs. Så att du köper en tandkräm, köp en till.
Mm.
Eller en duschtvål till. Hårda tvålar och sådär. Så vi fyllde 6 stycken kundvagnar. Vi hade ute i Tyresö strand också en Hemköp vid Trollbäcken. Så att det har liksom varit ett
hygienartiklar,
precis. Ja. Det har varit enormt gensvar från Tyresöborna som har varit överväldigande, verkligen. Men jag tror också att vi har hittat sätt som har gjort det lätt att hjälpa till. Men den här sorteringen och packningen, som du säger, det har tagit enormt mycket tid så, att få detta klart. Och sen när vi var klara dagen efter så kom Human Bridge med sin lastbil. Och jag tror att de kanske hämtade 1 ton sopsäckar. Med, det var väldigt, jag tror 10-15 säckar kanske var, men lakan, trasigt, inte fräscht. Men det säljer de vidare för pengarna går till bistånd. Då, så att de tar verkligen tillvara på allt. Och sen kläder, och då sorterade vi ändå upp det. Dam, herr, barn. Men sen måste de packa om det igen. Men jag sa det här är grovsorterat. Det här är inga, det är liksom inget trasigt i, utan det är fina grejer.
Ja.
Som man skulle själv, om man packar upp det, vill jag ha på sig.
Ja, okej, vad bra.
Ja, så att de var jättetacksamma. Fyllde en sån här liten lastbil, liksom, bara stod och kastade in säckar där torsdag morgon. Liksom. Jaha, och sen hade vi ett litet gäng kartonger kvar. Med väldigt bra grejer. Nej, men som översteg våra kilo, men som vi kände att ja, det här vill vi ändå skicka ner. Mm. Och då var det ett klädföretag som också jag såg på Facebook så, som hade en container. Och de hade plats över. Så att en annan då kompis körde dit grejerna på torsdagen. Kan det ha varit 5-6 kartonger, några säckar då, med skor och barnkläder och hygienartiklar. Som gick ner till den här grekiska ön Lesbos då, redan på fredagen den samma vecka. Så att det har varit många turer fram och tillbaka. Och ändrade liksom spelplaner. Och det är ju så. Läget är som det är just nu. Och inget är statiskt och läget är föränderligt. Jag tror, och det har verkligen lärt mig och insett, att man kan tro att det ska bli på ett visst sätt. Och jag ska aldrig lova någon någonting. Och det har jag inte gjort heller, aldrig.
Nej,
men
nej.
Jag tror med det mindsetet att dels att vi har löst allting på resans gång har ju stärkt den. Men också att det blir inte som man har tänkt sig. Men det blir på ett annat sätt.
Ja, just det.
Och alla har ett så stort hjärta. Så att det kommer att lösa sig.
Och folk vill så hemskt gärna.
Och sakerna
bidra.
Behövs.
Ja.
Sakerna kommer att behövas. Som inte nu som sen. För som sagt, det är många miljoner på flykt. Och kommer att ta vägen någonstans.
Du vet att i Tyresö finns det också den här. Nu vet jag inte exakt vad de heter, men det som var Lettlandhjälpen från början. De skickar ju också olika lastbilar dit. Det är det som är second hand där vid C3L. Och de började ju också med att skicka saker på plats. Men sen kom de ju på att de vill ha pengar. Så då har de second hand, får in pengar och så skickar de pengar och sånt de behöver. För att det är ofta ibland så att man vill ha pengar för att kunna köpa för de varor man behöver på plats.
Och du stödjer också landet på plats, tänker jag, i Grekland. Och köper upp hela deras förråd av blöjor, vilket inte gör någonting, kanske. Så att jag tror verkligen att det är både och. Jag har ju fått kontakt med många hjälporganisationer nu.
Mm. Vad säger de, de som du har pratat med?
Men på samma sätt, att det är bra att ha med sig saker. Men rent och packat och sådär. Men också pengar att köpa på plats. Men mycket mediciner är en organisation som jag pratar ganska mycket med. Help Needed heter de. De har varit nere i Ungern. Några läkare. Och sagt att det är bland det värsta de har varit med om.
Mm.
De hyrde en lastbil själva och åkte ner. Och samlade ihop hygienartiklar och åkte ner. Och de sa det på nätterna. Tusentals med flyktingar på åkrar. De hade ett litet tvåmannatält där de gjorde återupplivningsförsök. Alltså chockade människor. Skavsår. Vad heter såna här blodförgiftning alltså i sår. Människor har gått en månad barfota. Det var misär.
Det är misär, ja.
Ja.
Och tänk hur det gick i kriget Syrien.
Ja.
Det går ju inte att sätta sig in för oss.
Och liksom också så här att man riktar hjälpen dit behövs. Och det har också varit, eller har jag känt hela tiden, att oavsett vart det hamnar eller vad jag gör så vill jag hjälpa.
Ja.
Inte vara i vägen, inte ta, alltså säger de, nej det här vill vi inte ha. Nej, då vill de inte ha det, för nej. De har inte tid.
Nej.
De har inte tid på plats att göra någonting åt det här vi skickar ner.
Nej.
Så då gör vi inte det liksom.
Vet du, håller du fortfarande på eller känner du att har ni liksom, är ni klara med det här liksom projektet nu?
Alltså jag,
har du kommit i mål med det?
Nej, inte i mål i och med att det inte är iväg allting. Mm. Så det är vi ju inte. Och nu är tanken att 1 oktober då, en kille som heter Claes-Göran Enman.
Ja, han känner vi.
Ja, precis. Han är också aktiv socialdemokrat. Men också, som sagt, han nappade på det här och ville göra någonting. Då. Så att vi måste ju ha en person som åker ner med det. Liksom.
Har ni tänkt att hyra en lastbil?
Nej, flyg.
Flyg, ja, okej.
Så då åker vi flyg ner 1 oktober.
Åker du med också då?
Jag kan tyvärr inte.
Nej.
Och vi kunde inte, Kristin var rätt tuff mot Apollo. Ja. Så att vi vågade inte riktigt förhandla. Vi försökte förhandla ett annat datum, men det gick inte.
Nej.
Så att det var det datumet som gällde eller inte alls. Och, ja.
Men han åker ner på plats.
Han åker ner på plats med grejerna.
Det är fantastiskt. Då får vi kanske lite rapport från honom.
Ja, jag hoppas det. Att, med bilder på vad grejerna kommer fram. Inte på något sätt på de som är där. Men att de är framme då. Men som sagt, läget förändras. Nu den här grekiska ön Lesbon som hade 100 000 flyktingar. Den har de ju evakuerat nu. Det finns nästan, det kommer ju in flyktingar. Men det är en, så att. Det är planen nu. Och det har jag lärt mig. Nu är planen att den 1 oktober åker allt med ett plan ner till grekiska Kos.
Mm.
Men jag känner att det är 2 veckor dit. Så att det kan ändras.
Det kan ändras.
Det kan ändras. Och jag tror att man måste ha det mindsetet.
Mm.
Vi sparade nästan 15 påsar. Som vi märkte upp till asylboenden så i Sverige.
Ja, för det har väl också varit en grej. Att många asyl... Som väl kommer hit.
Och då sa vi sparar det här. Det är väldigt fina grejer. Och igår. Ja,
vi har väl ett asylboende ganska nära Tyresö. Skrubba va?
Är det det?
Ja, jag vet, Skrubba har ett asylboende. Ja. Så det ligger ju alldeles in till Trollbäcken.
Ja, och där har vi tänkt att vi ska köra in. Liksom, och vi landat i att det bara stod färdigpackat och klart att köra iväg. Men så igår. En annan Facebookgrupp. Så visade det sig att det... Situationen i Stockholm är ju sån att det nu kommer in 100-tals flyktingar varje natt.
Ja.
In till T-centralen. Och det är också, Migrationsverket är på plats, Röda Korset är på plats. Men det är också många, många, många volontärer. Så det började dyka upp mitt Facebookflöde att jag såg att människor har tagit hem transitflyktingar. Alltså som är på väg till kanske Finland eller någon annanstans då. Tagit emot dem i sitt hem.
Mm.
Och berättade om situationen i stan. Och det är mycket som har hänt på så kort tid. För mitt i allt det här
ja. Det här har tagit all din tid va?
Det har tagit all min resterande tid av kvällar och nätter.
Ja. Ja. Mm.
Men samtidigt har det känts så pass bra. Så att det också gett energi.
Mm.
Och alla fina möten har gett energi. För jag fick rätt tidigt också reda på att de behövde såna överlevnadsfiltar ner till Lesbos, grekiska ön. Och då dealade jag till mig med ett företag, Överlevnadsbutiken, en bra deal på filtar. Så jag köpte uppemot 1000 stycken och sa via Facebook att jag har köpt dem, 12 kronor styck. Och fick ihop till dessa filtar på 3 timmar.
På 3 timmar?
3 timmar. Så att de har gått iväg. Och när det är liksom packat klart och optimerat för frakt så blev det 800 någonting kvar. Så att det går då när det här börjar dyka upp i mina flöden om att de här flyktingarna på T-centralen behöver frukt.
Tala om för folk som inte har Facebook. Ja. Vad är dina flöden? Så att alla som inte är Facebook-människor. Här är specialord.
Ja. Det handlar, det är ju som en... Jag kan ju skriva på, om jag skriver på Facebook att nu ska jag åka handla. Och så trycker jag på skicka. Då ser alla mina så kallade Facebook-kompisar, som jag också ofta är kompisar med i riktiga livet, ska jag säga. Ja. Inte bara
eller
via datorn.
Eller bekanta.
Eller bekanta. Det är ju lite blandat så här periferin vart vänner befinner sig. Då kan de se det. Jag har nu Jannike och handlar på ICA Maxi.
Ja.
Om jag känner att det är viktigt att berätta det. Men då tyckte ju då mina vänner att det var viktigt att berätta att de tog emot flyktingar. Och då dyker det upp liksom på min sida. Att de berättar.
Du ser vad dina kompisar...
Jag ser vad de gör. De berättar för sina vänner att nu har jag gjort det här och det är viktigt. Men de behöver mer hjälp. Och det kallas då för ett flöde.
Bra.
Så då såg jag på mitt Facebookflöde då att vänner berättade det här. Och kände att de här 800 kronorna som jag gått och funderat på vad jag ska lägga dem på. Jag åker till Willys, det var 9 minuter kvar innan de stängde. Så att jag är in dit och köper kex och festis och sådana små mjölkchoklad. De tänkte det är jättebra att ha med sig om de ska vidare liksom. Och lite barnmat och så. Limpor hade de extra pris på, så det köpte jag liksom. Och mjukost, jag tänkte det är lätt att göra också. Behöver liksom inte stå och hyvla ost eller så. Ja, men på väg in till T-centralen igen i mitt Facebookflöde plingar det till att Fryshuset har öppnat för flyktingar. För att det har ju varit hundratals varje natt som inte haft någonstans att sova.
Ja, de får hitta den här specialboenden. Eller...
Precis, ABF-huset har haft öppet bland annat. Och många kyrkor och moskén också. Men nu har Fryshuset öppnat. Jag tänkte jag åker dit istället. Och då var jag bland de första tillsammans med de volontärerna då, på plats. Och ställde upp och så.
Så du stod själv och delade ut eller gav
nej,
till dem?
Nej, jag delade aldrig ut. Jag gav till dem. Men jag var på plats och hjälpte till. Och jag åkte också och hämtade grejer. Filtar och tecken. Men det jag skulle säga, när då flyktingarna började komma in med nattågen, så först hade vi inte så mycket kläder. Sen liksom började då män komma in, en barfota, hade inga skor. Och då kom jag ju tänka på de här 15 säckarna vi har spart hemma. Så att jag åkte hem.
Så du åkte in och såg att människor inte hade skor? Alltså,
ja, okay. Och inga kläder och saknade blöjor. Och, men så.
Mm.
Ja, men vissa har en väska med grejer och vissa kom som de är. Liksom. Och det beror väl också på, tänker jag, vilken resa de har haft hit.
Mm.
Hur deras resa och hur länge de har varit på flykt, tänker jag. Och var de har mellanlandat på vägen. Men när jag stod där och då hade jag hjälpt till att ställa i ordning liksom, utanför duscharna och lagt upp liksom, hygienartiklar som fanns. Och, liksom,
utanför så, vilka duschar?
I Fryshuset så lånade de ut duschar och sådär som... Och lämnat matgrejerna och sorterat de kläder som fanns. Och så började då de första bilarna. Det är privatpersoner alltså, som åker och hämtar upp de här. Och kör dem ut till Fryshuset. Då börjar de första människorna komma in. Och jag ser att det går ju inte. Så att jag åkte hem och så hämtade jag det jag kan tänka. Aha, inte de tjockaste dufflarna liksom. Men barnskor hade vi ganska mycket kvar. Och andra skor. Så lite tunnare mössor. Och hämtade dit allting och passade på att hämta lite filtar och så från vänner som hade hört av sig. Så åkte jag tillbaka och lämnade det där. Och det har varit känslan genom allting att egentligen målet från början var ju en lastbil in till stan för att det skulle ta sig till grekiska ön Lesbos. Men det viktiga i det var ju känslan av att det här kommer komma till någon som har behov. Och bättre behov, gud vad kläder det var kan jag säga, vad människor måste ha saker i överflöd.
Ja, men vi har ju det.
Det är ju...
Vi har ju det.
Ja. Och det kände jag igår då när jag åkte hem och hämtade de här skorna och det hemma och filtar. Och på plats delade ut. Så var det samma känsla. Fast det var i Fryshuset i Stockholm att det här kommer människor som behöver det. Till hans.
Vilka träffar du? Du träffade flera flyktingar? Han kunde
prata med nej, dem. Jag pratade inte med någon. Det var några barn där som jag lekte lite med. För det var ju många som hade skänkt leksaker också. Det är lite knepigt för att det är en bra tanke. Och de har kul med det där. Men sen ska de ju iväg. Och då är det ofta svårare att få dem att bära med sig. Liksom. Mm. Men de lekte med det där och så. Och det var mycket känslor, så kan jag säga. Och sen när jag åkte därifrån i natt vid 1:30 kanske, så var det ju släkt i den här stora idrottshallen. Och då kanske jag hade, ja, kan det ha varit 50-100 som hade någonstans något att sova på.
För de sov till och med utanför centralen på marken utanför.
Ja.
Ja, i Stockholm.
Ja. Det gör de för alla, i natt var det väl 100-150 som de inte hade lyckats inackordera någonstans. De tar ju barnfamiljer först liksom. Så.
Och när vi spelar in det här, då är det mitten av september.
Ja.
Vi som lyssnar på det här radioprogrammet just nu. Sen har det ju också kommit så att Tyresö har ju faktiskt, vi har ju varit en kommun som är ganska dålig på att ta emot flyktingar.
Ja.
Vi ligger bland de sämsta i hela Sverige. Vi ligger sämre än Lidingö som också är jättedålig på att ta emot flyktingar.
Mm.
Och vi har ju förut bara tagit emot, tror jag, kontinuerligt 9 stycken ensamkommande flyktingbarn på den här Villa Victoria i Trollbäcken.
Mm.
Och sen hade man ju tänkt att öka på det lite. Men sen har ju Migrationsverket ändrat sina regler.
Mm.
Så nu placerar de ut ensamkommande flyktingbarn. Så nu så tar ju Tyresö emot 2-3 stycken i veckan.
Mm.
Vilket har gjort att hela socialtjänsten har fått ställa om.
Mm.
Socialchefen Åsa Danielsson har berättat det här på radion också. Och nu behöver ju de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Tyresö, de behöver ju, alltså inte, det kallas ju fosterhem förut, men det är familjehem.
Ja.
Några som kan tänka sig att låta de här ungdomarna bo där.
Ja, och det är ju ett annat sätt att hjälpa. Jag tänker, det finns många sätt, och det lättaste är ju att ge kläder, för då passar man på att rensa ur.
Ja, men då kanske man bara ger iväg sånt man inte vill ha.
Precis, och det är ju...
Det är inte deras behov, det är ju mina behov att jag vill jaga en massa skräp.
Ja, och det märkte vi när vi rensade och packade. Att det var en del saker som så, det var en god tanke, men det här vill, det är trasigt liksom, det går inte.
Nej.
Det var väldigt lite så, men det var ändå liksom, men verkligen, och jag hoppas det, och jag tror i all den här tragiken som är på något sätt, så var det väldigt fint igår, om jag får liksom uttrycka mig så, att möta den värme hos volontärerna och kunna le och säga välkomna till Fryshuset när de kom och visa att här är dusch, här finns det mat, här kan ni sova, och på vad, vi håller på att försöka lösa på vad ni ska sova. Men de här volontärerna som jobbade där gör ett otroligt jobb.
I vilken organisation jobbar volontärerna?
Om
man nu vill bli, jag tänkte så här, de som lyssnar på det här, det här kommer ju pågå lång tid. Om man nu vill bli volontär och hjälpa till rent praktiskt, kanske sortera saker, ta emot folk, vara på de här ställena. Vilka organisationer vänder man sig till, vet du det?
Dels tycker jag att man ska vända sig till Tyresö kommun, Åsa Danielsson, men den enheten som tar emot ensamkommande flyktingbarn.
I Tyresö var det här.
Ja, precis. Och bli ett familjehem. Och det finns ju olika också. Man kan ju vara ett familjehem, men man kan ju också vara en typ av kompiskontakt. Alltså att ha ett...
Att vara en coach.
Precis.
Eller, det kallas något annat nu.
Men jag tror att det är kompis, men jag ska inte låta det vara osäkert, för jag blev lite osäker. Ta kontakt med Tyresö kommun, se vad man kan göra här. Men också de som jobbar med flyktingarna som kommer in till Stockholm just nu. Det är en organisation som kallas Refugee Welcome. Och de finns nog på nätet, skulle jag säga.
Och där kan man hjälpa till om man kanske har någon helg över. När man vill sitta. Och det kanske handlar om att kunna jobba på nätter.
Ja, mycket nätter. Ofta så verkar det som att de kör från Malmö upp till Stockholm med tomma tåg.
Ja.
Såklart. Så det verkar vara mycket nätter. Och det var... Igår trodde man att det skulle komma 150 flyktingar, men det kom 500 kanske. Och det känns igen som att man har man bara den inställningen att det är föränderligt. Man kan aldrig veta, man kan förbereda sig, man kan göra ordning, men det kan ändras väldigt, väldigt fort hur situationen ser ut. Nu vet jag att Fryshuset har sagt att de lånar ut sina lokaler till fredag. Sen gör de inte det, och då måste de hitta någon annanstans. Ja. Och jag tror att det kommer att lösa sig, men de jobbar som djur alltså. Och ringer och fixar. Och...
Alla de som du har träffat nu som har gjort saker. Ja. Tror du att de här människorna, alltså som du har träffat på, kommer fortsätta att involvera? Eller gör man det här tillfället? För att det är en sak och liksom... För jag kan ju vara väldigt... Jag kan bli väldigt, vet du, vad ska man säga, beundrad av till exempel de här som håller på second hand vid CTRL. De har jobbat i, jag tror, i 30 år. 30 år har de samlat grejer för att fortsätta skicka. Därför att... Det här är en kontinuerlig verksamhet. Ja. Och det kanske inte alla vill. Man kanske vill göra en tillfällig insats. Alltså, känner du att det här är det här en tillfällig grej man gör? Eller tror du att människor kommer fortsätta att jobba med det här? Alltså,
jag tror båda och. Jag tror det finns en del som tyckte att nu man liksom gjort det man känner att man kan och vill och mäkta med. Sen tror jag och hoppas att det här har gett ringa på vattnet. Att många har kanske fått upp ögonen hur läget är.
Mm.
Att man lyfter blicken lite. Och skapat en vilja av att göra mer. Och jag hoppas på något sätt, jag vet Aftonbladet har haft någonting just samlat. Det här kan du hjälpa till med, hit kan du bidra, på det här sättet kan du bidra. För har man inte Facebook och det här, då är det ju svårt att hänga med.
Ja, exakt.
För där kommer det ju upp då, så att jag ser, nu behöver vi volontärer till centralen mellan 3 och 5 i natt.
Ja, du får upp sådana grejer.
Ja.
Du går med i sådana grupper, ja, där du ser sånt.
Ja,
ja.
Så håll koll på Facebook, sociala medier, men också ring Tyresö kommun och fråga på vilket sätt man kan hjälpa till. Och jag tänker, är det så att man har kläder nu blir det snart kallt. Jag tror som sagt att det här är toppen av ett isberg.
Ja,
det har vi kommit se.
Det här är bara starten.
Och nu har vi tagit emot 65 i år, tror jag.
65 000?
Nej, i Tyresö.
Alltså 65 personer, ja,
i Tyresö. Ensamkommande flyktingbarn i Tyresö.
Ja, okay.
Och det vore konstigt om det inte skulle öka mer. Mm. För att jag tror Malmö tog emot 40 om dagen. Och det är inte rimligt.
Och ensamkommande flyktingbarn,
ja,
det placerar man ut jämnt på kommunerna. Ja, det kommer förmodligen bli, ja, samma sak med flyktingar.
Precis.
För det är bara vissa kommuner som tar emot huvudparten, ja, av alla flyktingar som kommer. Och sen det här med till exempel att anmäla sig till kommunen.
Mm.
Det är bara att ringa till växeln, så Åsa Danielsson, och fråga om, ja, invandrarsektionen, så blir man kopplad.
Mm.
Därför många av de här familjerna som kommer till Tyresö, som kanske har kontakter och bor hemma hos någon, eller de bor ju flera stycken kanske på samma ställe, eller de får hjälp av Tyresö kommun. De här ensamkommande flyktingbarnen, de bor ju i familjer. Många behöver ju andra svenska kontakter.
Ja.
Så det är inte fel att bli en kontaktfamilj.
Nej.
Och bjuda hem en sån här familj, nej, så att de får svenska vänner. För att om man ska integrera så måste man ju ha,
ja, och
kontakter
det
i svenska samhället.
Och jag hoppas att det här som har skapats nu och den fina värme som Tyresöborna har visat på något sätt, och engagemang, att det kan hålla kvar. Och just det, kan man inte ha en person boende hemma hos sig, så kanske man kan bli en kontaktfamilj.
Ja.
Åka till Tyresta naturreservat och visa hur fint det,
ja,
är. Eller liksom till skateparken om det är, ja, barn eller någonting.
Eller bara, ja, laga mat ihop.
Ja, och, så, och det tänker jag. För det har många vänner vittnat om. Att de här mötena som har blivit hemma. När man har tagit hem,
ja,
en familj i 2-3 dagar. Och barnen hoppar på studsmattan tillsammans. Att jag, ja, hoppas att det var någon som skrev så fint. Men jag hoppas att, ja, att de minns, så att det, ja, berör på. Jag tror att det kommer göra skillnad. Liksom. Och de, ja, mötena är ju fantastiska.
Bara välkomna på det här viset. Om man,
ja,
blivit avvisad.
Ja.
När man har vandrat genom hela Europa och blivit, ja, avvisad överallt. Och känner sig välkommen.
Ja.
Sen finns det, nu ska jag inte fråga dig som politiker. Men vi som håller på med politik.
Mm.
För det handlar ju någonstans om jobb och bostäder i Sverige. Ja. Och där är ju inte vi riktigt, ja, så trögt som det går med det. Så förstår man ju inte riktigt hur det här ska, nej, funka.
Nej, det behövs en uppväxling på den nivån också.
Ja.
Om, så.
Ja. Är det någonting som du hade tänkt att säga som vi inte kom in på?
Nej, jag tror inte. Nej, det tror jag inte. Men bara att oerhört tacksamhet för alla som har hjälpt till. Och fixat och packat. Och Kristin som har ringt. Och det har varit otroligt.
Mm.
Många, många fina möten.
Jättebra. Och du heter Jannike Rockstrå.
Mm.
Mm. Du stavar ditt namn så annorlunda. Så,
ja,
nästan Jannice stavas det.
Ja.
Om någon ska söka på dig. Mm. R-O-C-K.
Ja.
S-T-R-O-H. O-H.
Ja, det stämmer.
Ja. Så att om det är någon som vill söka, ja, på dig, så kanske göra en insats och vill kontakta dig.
Ja.
Det kanske är bättre att kontakta kommunen som jobbar med de här frågorna.
Ja, men gör det. Och just när det gäller ensamkommande flyktingbarn och kontaktfamilj och så. Men man kanske har frågor, vart kan jag vända,
ja,
mig?
Ja, för det var en erfarenhet.
Ja, på något sätt så har jag skaffat mig det genom den här resan. Så är det ju verkligen, ja, på många sätt.
Ja. Fantastiskt bra. Tack så hemskt mycket och kul att det finns så här bra människor som dig, Jannike.
Ja, tack själv.
Ja, tack. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.